Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken The Culture Map. Med undertiteln Breaking Through the Invisible Boundaries of Global Business är Erin Meyers fackbok om hur nationella kulturmönster påverkar arbete över gränserna. Meyer är professor i organisationsbeteende vid INSEAD och bygger sin framställning på lång erfarenhet av internationell undervisning och forskning. Bokens syfte är inte att fastslå att varje individ följer sin nationsnormer. Istället erbjuder den ett språk för att upptäcka återkommande skillnader i hur yrkesmänniskor kommunicerar, leder, fattar beslut och bygger förtroende. Kärnan är en karta med 8 skalor. Där placeras kulturer relativt varandra, exempelvis från lågkontextuell till högkontextuell kommunikation eller från jämlik till hierarkisk ledning. För en svensk läsare blir detta särskilt användbart i samarbeten där svensk direkthet, informella chefsideal och vana vid förankring tolkas annorlunda. Boken hör hemma i genren internationellt ledarskap och praktisk organisationsanalys. Den kombinerar begrepp, jämförelser mellan länder och råd för vardagliga möten, projekt och förhandlingar. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, 8 kulturella skalor gör osynliga arbetsnormer jämförbara. Meyers viktigaste bidrag är modellen med 8 skalor, som bryter ner den breda idén om kultur i konkreta arbetsbeteenden. Skalorna behandlar kommunikation, negativ återkoppling, ledarskap, beslutsfattande, tillit, oenighet, tid och övertalning. Poängen är att ett internationellt samarbete sällan misslyckas för att den ena parten saknar kompetens eller god vilja. Friktionen uppstår ofta därför att parterna använder olika, men för de självklara, regler för vad som räknas som tydlighet, respekt eller effektivitet. Modellen är relativ, inte en etikettmaskin. Frankrike kan exempelvis vara mer indirekt än Tyskland i ett avseende, men mindre indirekt än Kina i samma avseende. Därför räcker det inte att kalla en kultur formell eller direkt. Man måste fråga i vilken situation och på vilken skala skillnaden märks. Detta begränsar också risken att göra nationella stereotyper till personliga sanningar. För svenska organisationer ger kartan ett användbart sätt att se sådant som annars tas för givet. En låg chefstiteltröskel, möten där många får yttra sig och en vilja att förankra beslut kan uppfattas som inkluderande i Sverige. I en mer hierarkisk eller snabbare beslutsorienterad miljö kan samma beteende däremot tolkas som otydligt mandat eller långsamhet. Kartan gör sådana motstridiga tolkningar möjliga att diskutera innan de blir konflikter. För det andra, hög- och lågkontextuell kommunikation kräver olika grad av uttalad information. Kommunikationsskalan skiljer mellan lågkontextuella och högkontextuella sätt att uttrycka sig. I lågkontextuella miljöer läggs den avgörande informationen tydligt i ord, dokument och instruktioner. Mottagaren ska inte behöva dra långtgående slutsatser av relationen, situationen eller tystnaderna. I högkontextuella miljöer bär sammanhanget mer av innebörden. Tonfall, tidigare relationer, status och det som lämnas osagt kan vara centrala delar av budskapet. Meyer visar varför båda sidor lätt fälltolkar den andra. Den lågkontextuella personen kan tro att en indirekt formulering saknar besked när den i själva verket är ett tydligt avslag för den som kan läsa situationen. Den högkontextuella personen kan uppleva en mycket explicit formulering som onödigt hård, förenklad eller socialt okänslig. Skillnaden gäller alltså inte bara språkfärdighet, utan var ansvaret för tolkningen placeras. En svensk arbetsgrupp kan ha nytta av att göra viktiga överenskommelser tydliga skriftligt, särskilt när deltagarna kommer från flera språkliga och kulturella miljöer. Samtidigt är lösningen inte att alltid tala mer rakt. Vid kontakt med högkontextuella samarbetspartner behöver man också lyssna efter reservationer. Ge tid för eftertanke och kontrollera förståelsen utan att kräva ett abrupt ja eller nej. Anpassning innebär att skapa gemensam tydlighet, inte att göra den egna stilen till norm. För det tredje, återkoppling och oenighet måste skiljas från personliga angrepp. Boken behandlar negativ återkoppling och oenighet som två närliggande men skilda dimensioner. Vissa kulturer ger kritiska kommentarer direkt och ofta, medan andra lindar in dem i positiva formuleringar eller antydningar. Meyer lyfter den välkända kontrasten mellan amerikansk vana att mildra kritik med beröm och mer saklig, rak kritik i exempelvis nederländska, tyska, franska eller israeliska arbetsmiljöer. Ingen stil är automatiskt mer ärlig. De följer olika sociala koder för hur man bevarar relationen och hur man visar professionalitet. Oenighet fungerar på ett annat plan. I vissa miljöer är det normalt att argumentera öppet och kraftfullt på mötet för att sedan lämna diskussionen bakom sig. I andra betraktas offentlig motsägelse som ett hot mot samarbete eller hierarki. En svensk kan därför behöva skilja på en kollegas intensiva sakdebatt och verklig konflikt. Omvänt kan svensk återhållsamhet misstolkas som samtycke när den egentligen uttrycker tvekan eller en önskan att först skapa samsyn. Den praktiska följden är att team bör göra återkopplingsformen uttalad. Ska invändningar ges i grupp eller enskilt, direkt i mötet eller efteråt? Och hur bekräftar man att kritik har uppfattats? När spelreglerna klargörs minskar behovet av att gissa avsikter. Meyers ramverk hjälper därmed grupper att behandla feedback som arbetsinformation snarare än som ett mått på någons värde eller lojalitet. För det fjärde, hierarki. Beslut och tillit följer olika logiker i internationella team. Meyer skiljer tydligt på hur kulturer ser på ledarskap, hur de fattar beslut och hur de bygger tillit. Det är en viktig uppdelning eftersom en jämlik ton inte alltid betyder att alla har lika stort inflytande och ett formellt ledarskap inte nödvändigtvis innebär långsamma beslut. I mer hierarkiska sammanhang väntas chefen ofta visa riktning och auktoritet. I mer jämlika sammanhang, som de nordiska länderna ofta förknippas med, är chefen närmare gruppen och medarbetare förväntas säga sin mening. Beslutsprocessen kan samtidigt vara konsensusorienterad eller mer chefstyrd. Svensk förankring kan skapa stark acceptans efter ett beslut, men kan frustrera kollegor som väntar sig snabbare besked från ansvarig chef. Det omvända gäller när ett beslut som framstår som effektivt för en chefstyrd organisation uppfattas som dåligt förberett av en grupp som förväntar sig delaktighet. Meyer uppmanar ledare att tydliggöra vem som rådfrågas, vem som beslutar och när frågan är avslutad. Tillit kan dessutom vara uppgiftsbaserad eller relationsbaserad. I det första fallet växer förtroende genom pålitliga leveranser och kompetens. I det andra behövs ofta tid tillsammans och personliga band innan arbetet flyter fritt. Ett internationellt projekt bör därför inte tolka sociala samtal som slöseri eller snabba sakmöten som kyla. Båda kan vara rationella sätt att minska osäkerhet. Slutligen. Övertalning och tidssyn påverkar hur möten, planer och argument fungerar. De sista delarna av Meyers karta handlar om övertalning och schemaläggning. Två områden som ofta behandlas som rent individuella arbetsvanor. Boken visar istället att de kan vara kulturellt präglade. När människor övertygar kan de föredra att börja med principer och teori eller att gå direkt till praktiska tillämpningar och konkreta resultat. Ett argument som upplevs välstrukturerat i en miljö kan därför framstå som abstrakt och omständligt i en annan eller som alltför tunt och dåligt grundat i den motsatta riktningen. Tidssynen skiljer mellan mer linjära och mer flexibla förhållningssätt. Den linjära modellen betonar punktlighet, fasta agendor, en aktivitet i taget och förutsägbara tidsplaner. Den flexibla modellen accepterar lättare att flera frågor löper parallellt och att relationer eller nya omständigheter förändrar ordningen. Meyer framställer inte detta som en motsättning mellan disciplin och odisciplin. Det är skilda sätt att hantera prioriteringar och osäkerhet. För svenska deltagare, som ofta arbetar med planerade processer och mötesagendor, blir lärdomen att skilja mellan det som verkligen är en fast deadline och det som är en önskad tidsram. I internationella projekt bör man också förklara syftet med presentationer och möten. Behövs en gemensam principdiskussion före beslutet eller efterfrågas en snabb rekommendation? Genom att anpassa både argumentens ordning och tidsplanens detaljnivå undviker team att förväxla olika arbetslogiker med bristande engagemang. Sammanfattningsvis, The Culture Map passar främst chefer, projektledare, specialister och medarbetare som samarbetar över nationsgränser. Den är också relevant för svenska verksamheter med internationella kunder, leverantörer eller ägare, även när arbetsspråket är engelska och teamet verkar väl sammansvetsat. Bokens största praktiska nytta är att den ger läsaren frågor att ställa före ett missförstånd uppstår. Hur direkt ska vi ge kritik? Vem fattar det slutliga beslutet? Behöver vi bygga en relation före affären? Vad betyder ett ja i just detta sammanhang? Den intellektuella styrkan ligger i att Meyer inte reducerar kultur till högtider, nationella symboler eller allmänna personlighetsdrag. Hon koncentrerar sig på observerbara arbetsmönster som mötesform, återkoppling, argumentation och tidsplanering. Samtidigt betonar den relativa kartan att en kultur inte är en enhetlig personlighet och att individer kan avvika från genomsnittliga mönster. Det gör ramen mer användbar än förenklade listor över nationella egenskaper. Jämfört med många böcker om interkulturell kompetens utmärker sig The Culture Map genom sin tydliga struktur med 8 separata skalor. Läsaren får inte bara uppmaningen att vara öppen och respektfull, utan ett analysverktyg för att identifiera vad samarbetet skaver och hur arbetssättet kan justeras. Modellen kan förenkla komplex verklighet och bör användas med omdöme, inte som facit. Använd så är boken ett konkret stöd för bättre samtal, mer realistiska förväntningar och tydligare samarbete i globala team. Om du vill stödja Erin Meyer, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!